I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Juniorpodden där vi pratar om ämnen som rör både svensk och även internationell juniorhockey. Dagens ämne är hjärnskakningar och huvudtacklingar. Som vanligt har det med mig, Mattias och Andreas bakom mikrofonerna. Men idag även en gäst och det är Sally Lindström. Välkommen!
Tackar, roligt att få vara med.
Andreas, kan du inte gå igenom lite vad som har hänt?
Ja, precis. Under veckan så uppmärksammade vi ju en del olika fall av hjärnskakningar i 20 Super Elite och vi kartlagde även totalt rör det sig om 10-tal hjärnskakningar och varav 7 har vi bekräftat än så länge på, alltså 10 dagar. Vilket det blir en del uppmärksamhet kring och diskussion om såklart. Det är en rätt allvarlig siffra och det började egentligen med en match mellan Växjö och Södertälje där Simne Eriksson i Växjö blev avstängd 7 matcher för en tackling på en Södertälje-spelare. Och sedan har det liksom varit lite fler liknande incidenter som har skett i samband med vår kartläggning. Jag har även pratat med Sanni tidigare i veckan om just det här problemet. Som inte bara är i ishockey superlit utan är över svensk ishockey stort och framförallt i lägre divisioner. Jag pratade även med Svenska ishockeyförbundet i slutet av veckan om det här. Som berättade lite om hur de ska gå tillväga för att få bort på det här problemet helt enkelt. Och det är lite det vi ska prata om idag också helt enkelt. Så det är väl en liten summering av vad som har hänt och det Svenska ishockeyförbundet framförallt tryckte på är det arbete de håller på att starta nu då med nollvision hjärnskakningar. Alltså där visionen är att få bort, att komma ner på siffran noll egentligen. Det känns lite som inspiration från Trafikverkets nollvision med antalet trafikolyckor. Så att det är väl egentligen kort sammanfattat det som har hänt.
Då har vi koll på hur det ligger. Men Sanni, vad tycker du det här om hjärnskakningar och huvudtacklingar?
Det är en debatt eller en diskussion som jag har fört väldigt många år eftersom det ligger mig väldigt nära. Jag fick ju själv sluta efter en upprepade smälla mot huvudet ska jag säga. Spelade min sista match i oktober 2012. Så sedan dess har jag fått mycket mer kunskap och erfarenhet på vad konsekvenserna av smälla mot huvudet kan ge. Jag hade ju på sätt och vis nästan varit lättare om man hade stått och bara kunnat ta avstånd från allt där det blir en hjärnskakning. Men jag är lite dubbelmoral i det läget. Att det kan ju faktiskt vara fysiska spel där tacklingar är en del av sporten. Där det blir situationer som renderar hjärnskakning utan att jag för den skulle ta avstånd från tacklingen. Jag är dock av den uppfattningen att det finns otroligt många onödiga och respektlösa och fula smällar. Och det är framförallt de vi måste komma åt. För det är de som är fara för sporten. Och på sikt också gör att jag är rädd för att folk kommer inte vilja sina barn spelar hockey. Och det är någonting vi absolut inte vill ska ske.
Jag tänker på det, du berättade om det, du har ju nyligen erfarenhet och fick själv sluta på grund av just hjärnskakning. Kan du berätta lite mer om just det och hur det påverkade dig och hur det liksom var att gå igenom hela det, vad det innebär liksom?
Nej men det för mig är det ju en pågående process hela tiden. Det är ett liv, hur mitt liv i största allmänhet ser ut. Jag har jobbat torsdag, lördag. Nu är måndag, det är i regel en riktig skitdag med mycket huvudvärk och trötthet och så. Och det är ju ingen skillnad idag egentligen. Men jag har lärt mig att hantera mitt liv. Så tydligt att jag vet vad som krävs för att dagarna är, alltså att det inte ska bli hela fulla dagar med huvudvärk till exempel. Och jag är tvungen att hantera och vila och sådana saker. Men från att gå då från att spela hockey på elitnivå till att i stort sett inte kunna göra någonting i 7-8 månader. Det var ju ja, det var ju mentalt väldigt, väldigt tufft för mig och jag vet för många andra spelare som jag pratar med också. Att livet bara slår som kull på inom loppet av några sekunder. Så det är ju, har varit en väldigt tuff resa som är svår att hantera. Och därför vill jag inte att någon annan ska behöva gå igenom det här. Och därför är ju nollvision är ju såklart bra, även om det, alla förstår att det aldrig kommer kunna gå upp nå. Men de här fullkomligt idiotiska smällarna som vi har sett nu. Att dels är SHL då, men där har det ställts upp även om det var några helgen som inte var speciellt snygga. Så det är framförallt lägre nere i divisioner och åldrar. Och det är jättebra att ni på hockeymagasinet har belyst där problematiken kring J20 och siffrorna ni har plockat fram där. Det är så att, ja, då fattar ju alla att man måste göra någonting. Det går inte att fortlöpa så här. Och då är det bara kolla ner i BJ-serier och U16 och lägre ner i åldrarna, så förstår man att det är ett stort, stort, stort problem.
Ja, men vad kan det bero på att det har blivit så många, alltså sådana mycket tacklingar nu på senare tid?
En stor del är att tempot har gått upp. Det är, alla pratar om fart hela tiden. Det är en jättestor del av hockeyn att man ska ha så mycket fart i spelet. Det ska vara snabba spelvändningar, det ska vara kreativa backar som inte ska slå ut pucken. Vilket gör att man skyddar sig inte själv på samma sätt som back när du har pucken. Du ska spela ut situationen på ett helt annat sätt än tidigare. Sen är det också en aspekt som jag sa, att farten går är väldigt, väldigt hög. Spelarna är inte lika, de klarar inte av att hantera farten när det kommer in det fysiska aspekten i spelet. Och därför blir smällarna dels respektlösa, och sen har jag sett också situationer där spelarna inte alls är beredda att få en tackling. Det är en kombination, men till syvende och sist så är det stor del för mig handlar om att man måste respektera motståndarna och faktiskt förstå vad en tackling kan ge och vad det kan betyda för den du delar ut tacklingen till. Det kan förändra ens liv. Och det tror jag är någonting som är jätteviktigt för att berätta för tränare, för spelare, för unga tjejer och killar som spelar hockey.
Kan det handla om att tappa respekt för varandra?
Ja, det kan det mycket väl. Såklart, det är en aspekt som man kan prata om. Jag tror framförallt farten är den som blir så sårbar när man kanske inte har den respekten. Jag tror inte att respekten är mindre nu än vad den var för 10-15 år sedan. För det är bara att kolla matcher för 10-15 år sedan och se att det var väldigt fula smällar. Och jag själv spelar hockey på elitnivå och vet att jag har delat ut respektlösa och fula smällar. Men det var liksom ingen som folk reagerade på egentligen på den tiden. Men nu har man ju kommit väldigt långt och nu reagerar man ju faktiskt på den här typen av smällar som man kanske inte gjorde tidigare. Så att jag tror inte att respekten, men det är farten och såklart respekten som är en stor bov i det hela.
Vi pratade ju också om det här med konsekvenserna, liksom, att många spelare kanske inte förstår konsekvenserna av en hjärnskakning och vad en hjärnskakning egentligen är. Det vet man själv, jag spelade ju aldrig på en SHL-nivå, men jag spelade ändå på en nivå. Jag hade ju inte heller så bra uppfattning om vad en hjärnskakning var och vad det innebär. Och tror du också att det är liksom en stor del av den här problematiken, att spelarna inte riktigt förstår konsekvenserna av att man faktiskt ger en annan person en hjärnskakning?
Såklart. Det är, alltså, så är det ju. Och det visste inte jag heller när jag spelade. Och det vart jag varse om i slutet där i oktober 2012 när jag sa. Så det är såklart att det är en väldigt viktig del. Det är därför jag pratar om de här sakerna. För det är så otroligt viktigt att informera vad konsekvenserna kan bli av en handling. Hade jag vetat det jag vet nu, så klart som tusan jag hade ändrat delar av mitt spel. Det är klart att inte jag hade jagat smällar och gått ut för att och faktiskt ta emot och säga, men jag har ju faktiskt gått ut och spelat hockey för att ta bort motståndare. Och det är liksom, det är klart ingenting jag är stolt över, men det är samtidigt är det någonting som har gett mig erfarenhet och vet vad jag pratar om i det här fallet. Och så har jag dessutom gått på mycket föreläsningar kring hjärnan och satt mig in och själv föreläst och pratat om de här delarna. Så jag vet ju i grunden hur väldigt lite man vet om just hjärnan, vad som händer vid hjärnskakningar. Det är det som är frustrerande. Och det är därför det är så otroligt viktigt för hockeyn att faktiskt informera spelare, ledare. Alltså det är ett jättestort ansvar för ledare också. Att ledarna förstår konsekvenser. Vad händer om min spelare delar ut en tackling på en motståndare som är respektlös och ful? Och vad händer om min spelare får en sån tackling? Vad krävs av mig som ledare då? Mm. Så där är det, oavsett nivån så vill alla idrottare spela. Mm. Man vill inte känna efter, man vill inte svika sitt lag och så vidare. Det är, så är det. Därför är det så otroligt viktigt att ledarna säger ifrån. Att om en spelare har fått en smäll mot huvudet, att en ledare uppmanar spelaren att kliva av. För det är klart att i juniorlag och pojklag så finns det inga läkare som tar den rollen.
Men det är intressant att du nämner just ledare, för jag reagerade ju på en sak som hände i veckan borta i NHL när en tränare som John Tortorella går ut och säger att det är för lite hat ute på isen. Och där någonstans får jag ändå känslan att det fortfarande finns den här kulturen inom hockey att liksom det nästan ska vara lite det här fulspel och att det inte är helt ovanligt att en tränare säger till en spelare att man ska bokstavligen sänka en motståndare. Tror du fortfarande att det finns den problematiken där ute idag på isen?
Nej, kanske. Men jag tror att alla vill ju ha ett fysiskt spel. Det tror jag tränare påtalar också till sina spelare. Att vi måste inleda att spela tufft här mot dem, för de har skickliga spelare och sådana saker. Så det är såklart. Men jag tror ingen tränare idag 2018 går ut och säger till sin spelare du ska sänka den spelaren. Det tror jag faktiskt bestämt uppfattning att det är förlegat. Det är kanske för 10 år sedan så var det så. Men jag tror definitivt inte att det är så nu.
Men om just det med ledare, om man ser en som de här tacklingarna har sett nu då, hur liksom bör en ledare agera då liksom i sitt bås när en sån tackling sker? För det är ofta att man nästan ser att liksom hela laget står och jublar över en sån tackling. Kan en ledare på något sätt agera annorlunda i en sån situation?
Ja, det tror jag definitivt. Sänker man en spelare så är det klart att man inte behöver stå upp och jubla i båset. Det är självklart, och det är ett ledaransvar definitivt. Sen vi kan jag också dra ett konkret exempel här. Jag bor i Karlstad och har ingenting med Färjestad att göra numera, men jag har döttrar som åker konståkning. Då sprang jag på Greger Artesson som är junioransvarig i Färjestad, och det var en situation där en Färjestadspelare för, det var en dryg månad sedan, sänkte en Rögle-spelare, om ni kanske minns den situationen, en blindside-tackling som var jätteful, och om det var 7 eller 9 matchers avstängning. Då hade Greger då på måndagen samlat J18 och J20-laget och informerat att så här gör vi inte. Det här är inte tufft, det är inte coolt, det är inte läckert på något sätt, utan det här måste man förstå vad det blir för konsekvenser för motståndaren också. Mm. Och liksom tagit dem ordentligt och säger att det här är ingenting som vi står bakom, den här typen av spel. Det behöver inte i sin tur betyda att du hänger ut den spelaren som har gjort det, för att det kan ju bli fel. Det är liksom, på isen kan det ju bli fel, det är unga spelare, det är en utbildning. Men det är så otroligt viktigt att i en del av den utbildningen informera vad som är rätt och fel och vad konsekvenserna kan bli av ditt handlande. Mm. Och kör du bil och åker ut och blundar i en korsning, så vet du att konsekvenserna blir vad det kan bli.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Och gör du en gång kanske lyckas, gör du 2 gånger så ja, förr eller senare smäller det. Och då vet du vad konsekvenserna blir av din handling, och det är samma sak här. Du kan inte åka runt och dela ut tjuvsmällar, för den första tjuvsmällen behöver inte ta fult, men andra, då kanske den tar klockan till huvudet. Det kan förändra en spelares faktiskt liv. Och det låter kanske drastiskt när jag säger så, men det är så jävla illa kan det vara.
Men kan man göra någonting med utrustningen och så för att kunna förhindra och förebygga sådana här skador?
Jag vet att för några år sedan på Simor där jag jobbar nu då, så gjorde vi ett reportage med en leverantör av skydd som berättade om hur mycket man lägger ner tid, kraft och pengar för just det här med säkerhet. Och då pratade vi just om de här stora skydden som man tycker att det borde vara en stor bo. Men då menar de att forskning och vad det säger att det när en större träffyta så blir det inte smällen lika hård, om man säger så, på axelskydden. Och axelskydden är lite mjuka, lite vadderade. Och de menar då att det är mer, skulle vara mer skonsamt. Hjälmar vet jag att man har gjort väldigt mycket med, men där är det ju rena smällar som tar upp mot haka och det blir en rotation i huvudet. Det finns ju inga hjälmar som stoppar den typen av smällar liksom.
Mm.
Så att jag tror att de sitter inte bara på sin kammare och tänker att vi säljer utrustning här, utan de gör väldigt mycket för att de inser också vad problemet är inom hockeyn kring hjärnskakningar och försöker dra sitt strå till stacken för att göra det säkrare.
Men vad tror du då liksom, vad tror du krävs för åtgärder för att på något vis vända den trend vi nu ser?
Men någonstans måste man ju nå botten för att det ska ske en förändring. Som det har varit nu under några år här, så har det legat och pulserat. Det har varit diskussioner och sådana saker. Men nu tror jag att vi har kommit till ett läge där nu finns det ingen återvändo. Nu fattar alla att vi måste göra någonting. Liksom. Alla förstår att den här utvecklingen fortsätter den här, så kommer vi till slut knappt ha hockeyspelare. Liksom.
Mm.
Så att jag tror att någonstans är botten nådd. Jag tror folk, ledare, spelare, alla har fattat att det är det. Då måste var och en ta sitt ansvar. Och det landar ju på Svenska Ishockeyförbundet att man måste börja med att utbilda folk. Liksom. Utbilda ledare, prata om vad konsekvenserna blir av tacklingar. Vad är fysiskt spel? Vad innebär det? Vad är tufft spel? Är det tufft att åka och tjuvsmälla från blindside? Är det den typen av hockey? Alltså, det handlar om så jävla självklara grejer kan man tycka. Men det gäller att informera om det. Och Svenska Ishockeyförbundet som då har hockeykonsulenterna, utbildar dem i större utsträckning. Och hockeykonsulenterna i sin tur som är ute hos klubbarna.
Som jag tidigare sa i Hockeyförbundet, att dra igång den här nollvision hjärnskakningar. Det är något arbete som har påbörjats ganska nyligen. Kan du någonstans känna att det här kommer lite väl sent? Eller hur ser du på att man kan dra igång det här nu?
Ja, men när jag har pratat nu i drygt 5 år om det här. När jag började prata om det här så var det faktiskt folk i branschen och ganska högt uppsatta hockeyfolk i Sverige som tyckte att jag gjorde ett större problem än vad det faktiskt var. Att det är inte så stort problem. Och att jag, citat, skrämmer bort folk från att vilja att deras barn börjar spela hockey.
Mm.
För mig har det aldrig handlat om det. Hockey är det absolut bästa jag vet. Jag älskar hockey. Min familj och hockey, det är det jag älskar mest i hela livet. Jag skulle aldrig vilja göra det så att skrämma bort folk från hockey. Men det gäller att informera också. Och jag tycker att mycket riktigt så har det här kommer några år för sent. Men det är ju bra att det kommer. Men när jag pratade om det här för 4-5 år sedan så möttes jag av ganska stor kritik. Och det gör jag, vet att jag gör fortfarande. Jag tycker att jag tjatar och om det här problemet för mycket.
Så att, varför tror du folk reagerar så? Alltså att de blir kritiska mot det?
Saker som är jobbiga att ta tag i. Jag vill bara kolla på vilken relation som helst eller i livet är stort saker. Problem som är jobbiga att ta tag i, det är sådana saker man skjuter framför sig.
Mm.
Jag hatar att åka storhandla, det är det värsta jag vet. Men någon gång måste jag göra det liksom. Jag skjuter det gärna så långt fram som möjligt. Och det är samma sak med de här problemen. Att liksom, kanske det är så stort problem, då skjuter man dem framför sig lite. Och nu tror jag alla insett att nej, nu går det inte att hålla. Nu är det på en sån ohanterlig nivå. Och framförallt lägre ner i divisioner och åldrar. SHL tog ju den här problematiken för några år sedan. Och de har ju förändrat bilden på hur man ser på en tackling. Det vet jag nu när jag bara sitter och jobbar på Simon. Jag kommenterade en tackling som idag säger är ful. När jag pratade om den tacklingen för 5 år sedan, då fick förmodligen 50% av tittarna att det var det är ju en hockeytackling, det tillhör ju hockeyn. Och ja, de som tyckte att det var en ful tackling, det var ju ofta det laget som var drabbad. Men när man ser nu att bilden, och det kan jag säga, det är Johan Hemlin på SHL som har gjort ett jättebra jobb med just det här med spelarnas säkerhet. Och det har förändrat bilden hur man ser på en tackling i på högsta nivå. Och det smittar ju även av sig längre ner i åldrarna. Men där har vi inte kunnat applicera det, för där är det fortfarande för respektlöst många gånger.
Jag vet ju att forskare till exempel menar ju på att man skulle behöva ta bort tacklingar i längre ner i åldrarna. Alltså att man inte ska få tacklas förrän de är 16 år. Hur ser du på en sån idé?
Jag har också läst den forskningen, vilket jag trodde i någonstans i min enfald att det var tvärtom. Att man tänkte att det är tvärtom. Att mycket så här, det sägs ju ofta att men vi är så dåliga på att ta emot tacklingar. Vilket vi ibland är. Om vi bara ser en vanlig tackling, så kan jag tycka att fasiken, måste man ju förstå att man blir tacklad ungefär. Men då har jag tänkt att men det är för att man inte tacklas långt ner i åldrarna som inte kan den där typen av situationer. Men nu har ju också tagit del av den forskning som visar precis tvärtom, just kring antalet huvudskador och med tacklingar senare upp i åldrarna. Jag har inte riktigt tagit ställning till det, om jag ska vara helt ärlig, hur vad som är bäst och vad som skulle kunna vara så. Utan här och nu så tycker jag handlar så otroligt mycket och... Alltså, tackla aldrig någon från den blinda sidan någonsin. Tackla inte en icke-puckförare, liksom. Det är bara sådana saker som jag tycker man ska trycka på här nu. Men jag har inte tagit ställning, jag har inte satt mig in tillräckligt i den här, om man ska flytta upp tacklingar in eller börja tackla en högre ålder.
Det jag själv kände med just sån grej, jag skulle vilja att man nästan tittar lite på damhockeyn också, för där känns det som att man får ju tacklas för att vinna pucken, men de har ju inte lika mycket den här open ice hits som man pratar om. Det känns ju som att, är det liksom ett alternativ att ändra regelverket och liksom försöka komma med åt damhockeyn?
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt om man ska vara helt ärlig kring det. Det är det som också är så svårt. Också, ja, men du som har haft några problem, men du måste ju ha svaren ungefär. Nej, jag har inte svaren. Mm. Som jag inledde med, jag är dubbelmoralen personifierad ibland. Eftersom jag står själv och kan försvara en tackling som Didrik Strömberg i HV71 delade ut på en Timrå-spelare här i lördags. Så tycker jag att den är rakt framifrån. Men jag ser ju också att Ludvig Renfeldt i det här fallet, det är en solklar hjärnskakning. Jag menar, och det... Den kan ju förstöra lika mycket av hans karriär som en blindside-tackling. Så jag står ju på barrikaden och pratar om det här med hjärnskakningar. Men samtidigt så när det som man nu benämns som regelrätta tacklingar, så tycker jag det är väl okej. Så att jag vacklar lite, vilket är ironiskt nog, i den här känslan. Men det är de här fula tacklingarna, idiotiska tacklingar vi låter. Men om vi då blickar framåt 5-10 år, hur ser hockeyn ut då? Då kanske vi kommer prata om den här tacklingen som jag refererar till. En tackling rakt framifrån. Oj, kom du ihåg för 10 år sedan? Då tyckte vi att det här var en okej tackling. För 10 år sedan pratade vi inte om blindside-tacklingar. Det fanns ju ingen... Om jag delade ut en tackling på en kille som inte riktigt kollade och kollade åt ett annat håll. Det var ju ingen som sa, fan Sam, så där kan du inte göra. Det är en blindside-tackling. Blindside har jag aldrig talat om. Så att det har ju förändrats, men jag vet inte vad nästa steg är i hockeyn. Så om vi då pratar om 10 år och säger, oj, kom du ihåg när vi verkligen tyckte att det här var en bra hockeytackling? Jag har ingen aning om vi kommer stå så om 10 år.
Men jag tänkte, innan vi säger tack hej för det här avsnittet, tänkte vi skulle sammanfatta lite. Vad tycker ni måste hända just nu för att vi ska få fortsätta tacklingar? Vad tycker ni är nästa steg?
Ska jag börja där, då?
Ja,
det känns som jag har pratat mest av allt. Ofta när jag hamnar i poddar med folk så är det jag som pratar mest. Jag vet inte om jag älskar min egen röst kanske, men
det var det vi tog in det.
Jag blir inte inbjuden till poddar så ofta. Jag borde kanske förstå varför, men ja, det är för sent nu. Nej, skämt åsido. Det som måste förändra, det är liksom kunskapen. Alltså det handlar om att pränta in kunskap. Alltså att få folk att förstå vad konsekvenserna kan bli när du förändrar en människas liv. Informera det, alltså ut, prata om det här med ledare och klubbar och sådana saker och verkligen få unga tjejer och killar förstå att och jäklar, konsekvenserna av min handling som jag där och då tycker är lite tuff eller läcker eller jag var lite sur och halv och dåligt humör, den kan bli jävligt stor för någon annan. Och sen också alla blindside-tacklingar, alltså tacklingar på icke-puckförare till exempel, den här i Växjö, Södertälje där va, när pucken var 3 meter upp i luften. Jag menar, det är bara att straffa det. Alltså, om jag åker fast för fortkörning och får böter på 200 kronor, det kommer inte avskräcka mig från att köra bil snabbt igen. Jag kommer göra det så fort jag sätter mig bil, så kommer jag köra snabbt igen. Men får jag saftiga böter, dryga böter när jag kör så fort, så tänker jag ju efter nästa gång. Det är samma sak här. En del situationer man har sett, det är ut, man delar ut 15 matchers avstängning. Nå fan tror jag den spelaren och ledaren i lag, oj shit, nu får vi våran spelare avstängd 15 matcher, det är vår bästa spelare. Eller då tror jag att ledaren också tänker på ett annat sätt kring smällar som delas ut. För man, ingen vill ju ha, spelare vill inte vara avstängda och en tränare vill inte ha en spelare avstängd. Så att, framförallt tycker jag på ett ännu tydligare sätt, lägre ner i divisionerna och åldrarna, ännu hårdare straff. Alltså jag tycker där kan man verkligen göra exempel. För det präglar ju unga spelare resten av deras hockeyspelande om de får en kännbar avstängning.
Vad säger du då, Andreas? Vad tycker du?
Jag håller med Sonny i det han säger. Jag tycker utbildningen är jätteviktigt. Och det ska bli spännande att se vad Svenska Ishockeyförbundet kommer fram till den här utredningen ska påbörja. Samtidigt kan jag tycker också att det finns tre fler grejer som är väldigt viktiga. Det är att alla i det här måste ta sitt ansvar. Det är ledare, spelarna, föräldrarna kan ta ansvar. Domarna måste ta ett större ansvar i att våga faktiskt. Jag har sett flera incidenter här nu av de tacklingarna vi har sett i Superlit som inte ens är lätt till en anmälan till disciplinnämnden. Och det kan jag känna att man måste i alla fall på något vis ta lite större krafttag kring de här tacklingarna. Och sen tycker jag att straffen måste bli hårdare, inte minst på juniornivå. Som Sandy sa, så är det, känns det som att man verkligen har tagit grepp kring den här frågan. Men nu måste det också ske lägre ner i divisionerna. Men sen tror jag också att det är en kulturell fråga, lite som du nämnde med Färjestad där, att man faktiskt på något vis kan markera att det är inte häftigt att skada en spelare på det sättet eller dela ut den sortens tackling. Det är liksom, det måste printas in i varje klubb i hockeysverige. Det skulle jag väl säga det jag tycker är liksom viktigt i det.
Då återstår det bara för oss att säga, om inte ni har någonting mer att tillägga, så återstår det bara för att säga tack så mycket och tack så jättemycket Sanne för att du ville ställa upp.
Ja, tack för att jag fick vara med. Det var väldigt spännande och roligt. Tack.
Ha det gott. Tack för att ni lyssnade.
Tack så mycket.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.